Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Då hälsar vi väl välkomna igen här till en ny podd. Mm. Vi sitter återigen här uppe i gästrummet.
Ja, ja. Lite barnskrik här på nedervåningen, ja, även idag.
Idag får vi räkna med lite barnskrik. Ja. Så här. Vi laddade för ett nytt härligt avsnitt här och tänkte vi skulle börja återigen och tacka lyssnarna som vi har blivit varse. Mm. Vi tänkte ju att vi får vara glada om det blir i familjen. Och,
ja.
Ja, sådär. Men det är ju faktiskt... Visa sig att ni tycker det är ganska kul. Så att stort tack till alla som har lyssnat igenom tidigare avsnitt och kommit med lite feedback och sådär. Mm. Det tycker vi är superroligt.
Och återigen så fortsätt att skicka feedback.
Absolut, det tycker vi som sagt är jättekul och vi tar åt oss av allt vi ser. Så länge det är positivt.
Ja, precis.
Nej då. Idag då så har vi ju ett mastigt avsnitt framför oss. Då vi ska gå djupare i Christian och hans bakgrund och vem du är och vad som har hänt i ditt liv och så vidare. Det är superspännande. Känner du dig redo, Christian? Så...
Ja, absolut. Jag känner mig redo. Men det är väl bara att tillägga det. Jag har ju absolut inte samma karriär som du har haft. Jag är ju en helt vanlig dödlig svensson. Så vi får se vad vi kommer fram till.
Ja, det ska bli jättespännande och med din diagnos som sagt där som vi har pratat om tidigare och du har ju haft ett spännande liv också med olika händelser och så vidare. Som, så absolut.
Ja, risken är väl att det kommer bli ganska mycket snack om det, för det är egentligen det som är det stora i mitt liv, om man säger så. Ja. På samma sätt som att träning och tävling har varit stora i ditt liv.
Precis, precis. Nej, men det ser vi fram emot. Jag lämnar över.
Ja, nej, men
ordet
tack.
Är fritt.
Tack. Ja. Ja, nej, men vi kör väl från början som även Fredrik gjorde i sitt avsnitt där. Så, som sagt, Christian Lanefjord, född och uppvuxen i Hällefors. Flyttade sen till Grythyttan. Är 33 år gammal, som Fredrik, fyller 34 år. Har en fru, Emily, som är frisör. Driver salong tillsammans med din syster. Allt hänger ihop här.
Ihopnystat.
Exakt.
Kommer du in så kommer du inte ut.
Nej, exakt. Har två barn som vi nämnde i första podden, men vi kan ta det lite djupare nu. Ellie, 5 år, och Juni, 2 år, 1,5 år. Har också en katt som heter Dattan Yang. Jättekonstigt namn, men det heter han i alla fall.
Datte.
Ja, Datte, exakt. Till vardags arbetar jag som applikationsspecialist på Spendrups bryggeri. Finns mycket bra drycker där. Störigt städberoende. OCD deluxe gånger 10. Säkerligen en släng av odiagnostiserad ADHD också. Mm. Som vi också har varit och tassat vid.
Får jag bara kasta in. Mm. Kom och tänka på det nu. När vi pratade om det för några dagar sedan här. Efter vi hade varit och se på nyår.
Mm.
Vi tittade på någonting på tv jag för mig här. När vi sågs vid något tillfälle. Och där använde de laser för att sätta upp hyllor. och då sa ju du att... Det där är ju drömmen. Ja, du sätter ju också upp hyllor med laser.
Exakt.
Men att man ska ha laser till allt. Mm. Och då sa din fru att ja, du hade gärna ställt fram laser när du dukar på nyår.
Exakt.
Och då tänkte jag att ja, eller som jag ser det så skulle du nog gärna ställa ut laser när du plogar också.
Ja, jo, vi pratade verkligen om det. Jag sa ju, det är en jäkligt bra idé för att få raka snöplogkanter. För det där är ju det värsta som finns. Alltså. Det har ju faktiskt hänt hemma att jag har plogat en del med fyrhjuling och kört ytterhörnen med snöslungan för att få spikraka kanter.
Ja, så, ja. Det är lite drömmigt att ha sådana här vassa kanter.
Ja, men exakt. Ja, det är lite jag. Det definierar mig. Allt ska vara raka linjer och så vidare. Och ja. Min fru är väl raka motsatsen till det. Och det är väl, ja, det har vi väl ganska mycket diskussioner om. Kan man väl säga.
Ja, det var lite kul. Det definierar ju dig som sagt.
Hon blir ju alltid förbannad på mig när jag hämtar lasern. För vad som helst som ska upp så ska ju lasern fram. Det bara är så. Vattenpass? Nej. Det är lasern.
Exakt.
Men ja, jag älskar stress tror jag. Lika mycket som jag älskar att inte göra någonting alls. Det är nog den bästa kombinationen för mig. Det måste hända någonting. Men jag tycker också om att sitta i soffan. Det är väl en kanske lite skum kombination, men ja, jag tror det behövs för att jag ska fungera. Jag är nog kanske lite rädd för tystnaden också. Det får aldrig vara tyst heller. Om jag springer så måste jag ha en podd. Det måste alltid finnas något brus i öronen liksom. Jättesvårt att träna tyst, så att säga.
Du slår inte av. Jag gör ju så att när jag åker härifrån upp till jobbet, det tar 8 minuter ungefär, så stänger jag av allt.
Alltså,
sitter där knäpptyst.
Både och, ja, det händer ju med mig, lite som jag säger, lika mycket som jag gillar stress där, så gillar jag också tystnad med. Så det är som jag säger, det är en konstig kombination där, men jag skulle nog säga att stora delen, då behöver jag nog ha någon form av brus.
Okej.
Jag köper allt för ofta böcker som jag aldrig läser. Jag har någon konstig dragning till att jag ska köpa böcker och tänker att jag ska börja läsa någon gång. Men jag tror högen nu är säkert runt 40 böcker som jag aldrig öppnat. Och sen när man väl tänker att man ska göra det, så vet man att alla är så mastiga, så att nej, vi skiter i det här.
Det visste jag inte.
Nej, du ser, det kommer fram saker här. De som känner mig vet ju garanterat det här redan. Men min absolut, absolut bästa vän, det är dammsugaren. Jag har, fun fact, jag har 3 dammsugare hemma. Försökte en gång med robotdammsugare, men den skötte inte jobbet tillräckligt bra.
Det är ju en konkurrent i det här.
Ja, precis. Nej. Så jag har 3 dammsugare, en på varje våning. Står alltid framme, får aldrig plockas bort. Den ska kunna snabbt komma fram när man behöver köra ett sug.
Vilken är, har du någon first in line så att säga? Den här
ja,
är favoriten.
Det är faktiskt den som du har sålt på mig. Någon ultra silence grej.
Ja, men det är bra. De är bra.
Den hatar min fru för att det låter som att den inte funkar. Jag vet egentligen varför hon, jag vet inte varför hon hatar den, för hon dammsuger aldrig.
Hon har hört när du använder den. Ja, tänkt att du släpar runt på den när inte ens kontakten är.
Annan fun fact är väl att jag älskar att nörda ner mig i saker. Det är liksom, det här köps ingenting om man inte har plöjt 12 forum först.
Ja, just det.
Så det är väl lite snabbt vem jag är, skulle jag säga.
Mm. Ja, men precis som du säger där, att gå in för det och nörda ner sig i det återspeglar ju som när du har hjälpt mig att skapa olika loggor och så vidare, så jag tycker att första utkastet är perfekt. Men sen är det ungefär 311 utkast senare, så Christian.
Ja, men jag kan ju aldrig riktigt ge mig. Jag är lite som du som är. Det är allt eller inget för mig.
Ja.
Det är 100% jämnt. Ska man inte göra 100% då kan man skita i det, så tycker jag.
Där är vi ganska olika. Jag är till viss del perfektionist också, men du är mer liksom fingerspets.
Ja, ja, exakt. Ja. Nej, men om man backar tillbaka lite på mitt liv då, så precis som du sa, jag sa ju det innan, jag födde uppvuxen i Grythyttan, eller Hällefors och Grythyttan då, men som liten så höll jag på precis som dig med ishockey, fotboll, skidor, cyklade faktiskt en hel del mountainbike när jag var liten också.
Också i CK Philip då?
Ja, precis, i CK Philip som ung. Varför jag riktigt slutade kommer jag inte ihåg, men det var väl lite det vi föll tillbaka på sen tillsammans och började cykla.
Mm.
Ihop.
Hur tävlar du då i ungdomskupper och så vidare?
Exakt. Nu kommer inte jag ihåg, och jag var verkligen ingen talang då. Jag tror att problemet för mig som jag hade när jag var liten, det var nog, jag hade inte pannbenet som liten.
Nej.
Det har ju kommit med senare år på mig som vuxen. För mig var det så här, nu är det jobbigt, nu skiter jag i det här.
Ja, just det.
Det har nog alltid varit mitt problem. Men jag körde några SM i alla fall. Jag vet att CK Philip Filipstad hade SM ett år.
Det hade
på hemmaplan, så att det var en kul grej i alla fall, kommer ihåg. Men sen kom jag väl in i IT-världen som relativt ung, skulle jag säga. Jag fastnade där rätt så länge tills jag tog mitt förnuft till fånga och hittade träning igen som äldre. Men just IT-åren finns väl inte så jättemycket att berätta om egentligen. För det är väl som alla vet. Man ser något barn som sitter fast i tv-spel eller datorn eller så liksom. Vi har ju faktiskt en bekant, du och jag, Marcus Holmberg, som brukar kalla mig för Big Chris sedan denna tiden.
Ja,
jag stod nog cirka 20 kilo plus stadigare på jorden då än vad jag gör idag. Så
ja, när jag nämnde innan där, så tittade jag på lite gamla bilder nu från en hårddisk jag hittade.
Ja.
Och vem är det där?
Ja.
Nej, men vad fasen, det är ju Christian.
Jo, precis. Det är...
Big Chris var inte helt obefogad.
Vi får se om vi kan hitta den specifika Big Chris-bilden någon gång, så kan vi publicera den någon gång.
Jag tycker att vi ska köra ut några album på vår Instagram från våra lite tidsepok.
Ja.
Så, ja, det kan ni ta del av sen, lite bilder.
Nej, men jag är också född och uppvuxen med mamma och pappa och en halvbror. Det är väl egentligen hela min bakgrund. Sen har det väl inte hänt så mycket mer i mitt liv, och nu på, som sagt, mer vuxen ålder så har jag väl börjat tränat mer, väldigt mycket, tack vare dig skulle jag säga också, som har fått med mig på allting. Så om vi snabbspolar framåt till idag, så skulle jag väl säga att mina intressen idag är väl träning och resa och typ film eller serier. Det är väl det. Jag vet inte, har du något som du kan flika in om det? För det är egentligen hela min bakgrund, skulle jag säga.
Ja, det låter ju rätt så bra sammanfattat. Jag tycker du körde på rätt fort här nu ett tag här på slutet.
Ja.
Jag vet inte om det är olämpligt att ta upp kanske, men din far gick ju bort väldigt tidigt.
Mm.
Och det där har ju kanske präglat dig.
Det har du säkert gjort.
Det som jag kunde se utifrån där, så var ju du fruktansvärt stark i den händelsen.
Ja, men det är nog lite... Ja, men precis som Fredrik säger så förlorade jag min far när jag var... 2012 var det. Nu kommer inte jag ihåg hur gammal jag var då.
Nej.
23, 4 kanske.
Väldigt hastigt.
Ja, precis. Ja. Och som du säger så... Jag... var väl väldigt stark då också, men det är nog min sköld. Jag har nog aldrig riktigt vad säger man?
Släppt på det.
Ja, kanske. Men precis, eller varit, om man säger, ledsen för det eller något, utan mitt sätt att ta mig igenom det var nog att köra på ännu mer än vad jag i normala fall gör, och det är väl lite så jag tacklar de flesta av mina problem. Det är nog att bara grotta ner mig och köra framåt. Mm. Och det vet jag ju, som Emily säger med, att alltid när jag är förbannad så dammsuger jag hårt. Ja. Det är standard. Och då låter hon mig alltid vara. Då smäller det i väggarna när jag dammsuger. Liksom.
Ja, men det ligger säkert jättemycket i det du säger. Mm. Att sättet att man, istället för att sörja, så kör man på ännu hårdare.
Ja. Ja.
Och det funkar ju. För vissa funkar det jättebra och för vissa behöver liksom...
Jag tycker ju att det har funkat bra för mig. Dels i den vevan, men också det som, ja, den andra delen i mitt liv liksom.
Mm. Utifrån sett i den händelsen, så vi hade ju nyss blivit bekanta, så vi kände inte var jättebra då, men du var ju fruktansvärt stark och liksom lösa hela den biten som...
Jo, men vi hade ju mycket saker att rodda i också, som lite var min räddning. Han hade egna företag och alla sådana saker, och allt skulle ju liksom skötas och, ja, men sådana saker.
Exakt.
Och liksom,
det kom
min mor och far hade precis sålt huset liksom, och det var väldigt mycket saker som var tvungna att tas tag i, så att säga.
Precis, och som sagt, där kommer vi lite från samma bakgrund med föräldrar, eller i alla fall fäder som har varit egna företagare, eller inte fäder, det heter ju pappor.
Ja.
och sett att det är hårt jobb som krävs, och det har ju naturligtvis präglat ens egen syn på hur man agerar.
Jo, men det liksom. Tror jag också. Man får inget gratis, så att säga.
Nej, men ska det hända får du fan göra det själv. Ja. Ja, lite så. Så att, nej, det tänkte jag, det måste du ta upp i alla fall. Och det tycker jag du var fruktansvärt stark inom den händelsen.
Ja, sen är ju, man vet ju aldrig, det är ju som alla säger, förr eller senare så kommer det något bakslag liksom, när man ska börja älta allt eller vad man nu säger, men den har inte kommit på mig. Vi får se om den kommer eller inte, ingen aning.
Nej, men precis.
Men om vi då snabbspolar framåt några år, fram till, ja, inte idag skulle jag väl säga, men den andra delen av mitt liv, så är det ju såklart sjukdomen MS.
Mm.
Som jag har varit diagnostiserad med för 5 år sedan, 2017. Det är väldigt svårt att förklara MS, hur det är att leva med det, medicinering, symptom och så vidare, lite snabbt i en podd så här. Men jag tänker att vi får väl försöka och ta det så gott det går. Och du får gärna hoppa in och ställa frågor och funderingar utifrån. Ja. Som sagt, för mig blir det ju, det är väldigt många år som jag har gått med det här nu, så att allt blir ganska suddigt. Det går ju ihop liksom, allting för mig. Så.
Exakt. Och det var som vi pratade lite innan här också, att här så kanske vi skulle behövt ett eller till och med ett par avsnitt bara gällande MS. Så att nu blir det lite på ytan.
Ja, precis. Ja. Vi tar lite på ytan. Och är det så att någon gärna vill veta mer om just min sjukdom eller sjukdomen i det hela, så samma där. Skicka frågor och funderingar så försöker vi att svara på det.
Ja, precis.
Nu slår jag ihop allting ganska mycket skulle jag säga. Men eftersom podden ändå handlar någon form av träning, det var väl på den vägen som jag faktiskt första gången verkligen märkte att någonting var fel med min kropp.
Mm.
Och det var väl just det att jag tränade en hel del. Vi cyklade ganska mycket. Jag körde också cykel på tävlingsnivå, inte elit, men jag cyklade också. Jag körde skidor, Vasaloppet och så vidare och sådär. Och år 2016 så vet jag att jag körde Vasaloppet. Jag körde Vasaloppet i USA med en annan kompis till oss.
Just det, ja. I underställ med hamburgare.
Ja, precis. Sponsrad av McDonalds.
Det var 25 minus. Ja, men det skulle vara i underställ.
Ja, det var svinkallt.
Det var sanktionerat av McDonalds.
Men det var kul. Ja. Det var kul. Mycket glada rop längs banan.
Kan vi faktiskt hitta någon bild på det kanske?
Det kan vi absolut göra.
Det var lite Big Chris då, va?
Ja, nej, då var det nog bra form, tror jag.
Ja, okej, ja. Det kan vara en kul bild att få ut.
Ja. Nej, men som sagt, jag körde mycket. Det året var det väldigt mycket fokus på skidor. Framförallt eftersom det var Vasaloppet i USA och Vasaloppet i Sverige. Jag tror också att vi körde Vasastafetten, eller Stafettvasan, vad det nu heter, med mitt jobb. Där man kör Vasaloppet uppdelat i en stafett då, på fem åkare. Och ingenting var något problem, allt gick jättebra. Samma år, 2016, så fick vi vår första dotter. Alla vet väl ungefär hur skön en sjukhussäng är. När man ska sova kvar på BB där. Så att jag vaknade upp dagen efter, den 20 juli, och hade fruktansvärd smärta i min nacke.
Du sov på någon form av soffsäng, va? Extra, ja, bädd liksom.
Exakt. Mm. Men som sagt, jag vaknade upp med nackspärr gånger 10 liksom. Jag tänkte, vad fasen. Men det är som man alltid är, man kör ju bara på. Jag tänkte ju att det här är en brutal nackspärr för att man har legat på den här jobbiga sängen, så att säga. Samtidigt så, ja, jag tror det var direkt jag skulle resa mig på morgonen, så kände jag väl att fasen vad konstigt det känns när jag böjer på huvudet. Jag fick liksom varje gång jag böjde på huvudet så fick jag en stöt från huvudet hela vägen ner till tårna. Mm. Ungefär som när man slår i armbågen i en dörrpost och man slår i den här nerven.
Ja, muppnerven.
Ja, så lite den känslan varje gång jag böjde på huvudet. Men det var ju samma där, jag tänkte att det här hänger ju ihop med min nackspärr liksom. Och inget mer med det. Man kämpar ju på och var ju superglad för att man precis hade fått sitt första barn.
Ja.
Jag var ju extremt trött också hela tiden. Men det var ju samma där. Man hade ju fått barn, man fick inte riktigt sova precis som vanligt. Det är ju en jätteomställning med det och vakna nätter och allt. Så att det, återigen, det var ju jättenaturligt att man var trött liksom. Jag började väl få mer och mer konstiga symptom, men inget som jag riktigt brydde mig om. Jag tappade känsel i händer. Tappade känslan i magen. Märkte det första gången när jag duschade någon gång och skulle torka mig. Jag kände liksom inte att jag torkade mig med handduken på magen.
Du hade ingen känsel alls där.
Nej.
Alltså. Väldigt, väldigt lokalt.
Ja, precis. Ja. Och det var ju också så här. Jag tänkte att allting hänger ihop med min nackspärr. För den ville ju verkligen inte ge sig. Nu går jag ju väldigt snabbt här. Men vi pratar ju månader här.
Det är
månader.
Liksom, fortfarande problem.
Ja. Liksom, jag försöker med det mesta och liksom, jag tränar på och jag går på massage och jag försöker ändå få bort den här nackspärren som inte riktigt släpper liksom.
Nu är vi då 2016.
Ja, fortfarande slutet. 2016, ja. Vintern 2016 skulle jag säga. Ja. Och ja, men som sagt, det är väl som jag har sagt tidigare att jag kör bara på. Jag tänker inte så mycket på det liksom, men det vart väldigt mycket diffusa problem och ja, i vintern 2017 där då, så skulle vi köra återigen Vasastafetten med Spendrups skidor. Och jag skulle köra en sträcka på 10-12 kilometer skidor som egentligen inte är någonting.
Nej.
Men jag var helt förstörd. Det var liksom så här att jag kommer inte ta mig i mål på de här 10-12 kilometerna. Jag gjorde det såklart, jag kämpade mig i mål. Men tänkte inget mer på det heller. Jag tänkte mest att fy fasen vilken piss idag. Det här var ju helt värdelöst. Någon förstört för laget och ja.
Klassisk överträning.
Ja, exakt. Så jag åkte hem. Dagen efter så skulle vi också köra en bandyturnering med jobbet. Utebandy på skridskor då, som sagt, mot en massa andra företag. Och jag hade samma känsla den dagen. Redan när jag vaknade upp så kände jag att det här är en riktig skitdag liksom. Men det är klart man måste köra och det är klart att vi hade roligt ändå. Vi var ett lag som spelade, men det fanns liksom ingenting att ge. Jag var helt slut, orkade ingenting. Och från att som sagt samma år har kört Vasaloppet på 9 mil utan problem till det här, så börjar man ändå tänka, vad är det här liksom? Så veckan efter, eller 2 dagar efter den här bandyturneringen då, så vaknade jag upp på morgon och skulle väl klä på mig något och insåg att jag var helt blå, lila, gul på ena armen och ena benet. Typ som jättestora blåmärken.
På samma sida då?
Nej, motsatt sida. Nu kommer jag inte ihåg om det var vänster arm och höger ben eller tvärtom.
Men liksom. Inte som att du skulle ha ramlat på ena sidan?
Nej, bara. Precis. Nej. Och det var väl det som var konstigt, för jag visste ju att jag har inte ramlat liksom.
Nej.
Så jag hade jättestora blåmärken och inte ont, vilket var också märkligt.
Jättekonstigt.
Så jag ringde faktiskt vårdcentralen då och bad, förklara som det var, att jag har blåmärken som jag inte vet vad det är och jag har inte ont. Det kanske är värt att kolla upp. Mer så tänkte jag liksom. Och fick en tid samma dag som läkare på den lokala vårdcentralen, så att säga. Och hon började väl att undersöka mig, och det första hon började prata om är ju leukemi, såklart, eftersom jag hade de här jätteblåmärkena.
Just.
Och det var väl lite så här, det hade inte jag tänkt. För mig var det mer så här, vad är det här för skit liksom.
Ja.
Men det kunde hon väl avfärda relativt fort, skulle jag säga. Men det är ändå, man undrar ju ändå så.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
What?
Tog de några tester för att avfärda det?
Nej, inte det, utan det var väl mer att hon tog ju faktiskt det här på fullaste allvar, och det kanske var just tack vare blåmärkena. Men hon började ju fråga mig om jag inte hade några andra symptom och saker, och då började väl jag rabbla upp alla mina problem som jag har med nackspärr, elstöt i nacken, ingen känsel i händer, ingen känsel i mage, ja, och allt det här, den extrema tröttheten som jag hade. Så då, ja, long story short, hon skrev en remiss till neurologen då, som det heter när man misstänker en form av sjukdom som är kopplad till nerverna.
Ja.
Så jag fick väl någon remiss dit, och fick väl någon tid lite senare till neurologen på universitetssjukhuset i Örebro då, och började göra en del tester för det här.
Ska vi bara innan du går in på liksom den biten där du blir liksom diagnostiserad och så vidare, köra våra 10 frågor.
Mm.
Ja. Jag har ju 10 stycken åt dig också här, som
du
hade hos mig här förut. Då ska vi se, då har vi ju då 10 snabba helt enkelt.
Ja.
Så du får
ingen betänkning,
vila rösten lite här en stund också. Som kanske definierar lite vem du är. Då börjar vi, godis eller chips?
Uff, godis, du har ju sett mina hemmakvällsäckar.
just det. Första du hade köpt om du hade 100 miljoner?
Oj, det är en svår fråga.
Mm.
Jag skulle säga elektriska markiser till huset.
Har du inte det?
Nej, bara rullgardiner, men markiser utanför, elektriska. Så fort solen går upp så går de ner.
Okej, okay. just det.
Och sen såklart en lägenhet utomlands med elektriska markiser.
Okej, okay, ja. Ja, men det låter ju rimligt. Ringa eller smsa?
Både och. På jobbet skulle jag säga ringa hela tiden, men privat så skulle jag ändå säga, då är det ju Messenger, SMS och så vidare som gäller nu för tiden. Så.
Vi med småbarn vet ju att ringer man så får man ofta inget svar.
Exakt.
Utan våra konversationer är ju så här, man skickar någonting på morgonen så hoppas man får svar på kvällen när man har lagt barnen till.
Så är det verkligen. Ja. Så nej, jag skulle säga att det är en blandning där.
Om du var rappare, vad skulle ditt rappnamn vara?
Världens enklaste fråga. Big Chris.
Big Chris in the house. Någonting du är helt usel på?
Jag skulle säga att jag är helt usel på att ge beröm för sånt som andra gör. Det som jag inte riktigt ser.
Ah, okej. Okay. Mm. Din fru som har sagt det.
Mm.
Favoritresmål?
Svårt. Det finns ju olika saker där med beroende på vilken typ av resa man ser. Men jag skulle säga att mitt bästa resmål någonsin skulle jag säga, det är Kenya.
Det är Kenya. Okej, jag trodde det var USA som var självklart.
Ja, men det är ju också, det blir lite oroligt. Alltså Kenya var ju mer, det var ju mer en upplevelse och något man kanske bara gör en gång liksom.
Morgon eller kvällsmänniska, den kan
jag. Ja, den kan nästan du få svara på.
Ja, det är ju så här att Christian, vad var det du sa här om dagen här? Du har ju de här automatiska persiennerna i fönstren. Mm. Och de går väl upp vid 7, va?
Jag tror att de går upp 5 över 7.
5 över 7. Mm. Och häromdagen så hade ju, de där fortfarande inte gått upp. Men Christian hade varit ute och sprungit en mil. Vad var det mer då du
gjort? Ätit frukost med familjen, spelat sällskapsspel en sväng. Ja. Och sen när vi kom upp på övervåning så reagerade jag på att, aha, är inte klockan mer? För de var fortfarande nere.
Så jag tror imorgon är en stark sida.
Ja. Däremot är jag ju definitivt ingen kvällsmänniska. Efter klockan 6 så finns ju inte jag liksom.
Då är det kört, ja. Då tar vi ditt drömjobb när du var liten.
Alltså som jätteliten så var det säkert typ hockeyproffs, fotbollsproffs där med. Men om jag ska säga lite äldre så är det nog polis.
polis. Okej, okay. Yeah. Ja. Viker eller skrynklar du pappret när du torkar dig?
Också en jättelätt fråga med tanke på min OCD. Här ska det vikas slaviskt.
Rivas av i 30 cm
längd. Ja,
då tar vi sista här då, och det är din favoritårstid.
Vår skulle jag säga.
Våren, ja.
Ja, men det är alltid härligt när vintern försvinner och alla blad på träden börjar komma.
Ja, men då en bonus då. Mm. Kusten eller fjällen? Som hänger ihop lite med det.
Ja, då skulle jag säga fjällen.
Ja, det gör
jag
det.
Jag är mer fjällmänniska än kusten.
Det liksom. Håller jag med om. Ja. Kanon, men då ja. Får du fortsätta.
Grymt.
Där du stannade helt enkelt.
Ja, nej, men som sagt, jag sa ju att jag fick min remiss till neurologen där. Och det första de ville utreda eller stöka undan skulle jag säga, det är något som kallas för karpaltunnelsyndrom, som säkert jättemånga känner till och väldigt många tjejer. Det är tydligen någon nerv som sitter i kläm i handleden som gör att man tappar känseln, och är tydligen väldigt vanligt på kvinnor eller tjejer.
Tappar man just i handleden då? Eller?
Nej, i händerna.
I händerna, ja.
Och det som jag hade mina största problem skulle jag säga var händerna. Så det ville man väl, det var ett ganska relativt enkelt test, så det ville man väl få bort direkt. Men det avfärdade de på en gång, att det var inte karpaltunnelsyndrom för mig.
Tappar du känseln, eller var det liksom som att de var så här vita och det inte någon blodcirkulation?
Det är också en väldigt märklig... Det är en bra fråga som är väldigt svårt att svara på. För just när det gäller MS, som jag inte visste då, men jag tappade känseln samtidigt som jag hade ont. Och det är också konstigt att man kan ha ont i något som inte har känseln.
Ja, just det. Mm.
Men det är något som man kallar för MS-smärta, som man vet sen i efterhand. Det går inte riktigt att definiera på något annat sätt än om du har haft MS. Det är en konstig känsla. Fingrarna finns där, de fungerar, men du känner dem inte riktigt och du har ont i dem.
Fast... Om du ska ta en drickaburk, mm, så tappar du den eller?
Alltså, jag är fumlig.
Ja, du är fumlig.
Men
ja,
man får ju alltid koncentrera sig bättre. Det som jag har svårt för, det är ju till exempel om man står i köket och tappar någonting och ska ta det med reflexer.
Ja, just det.
Då hänger du inte riktigt
då med. Då svarar det inte. Nej, nej, just det. Det var ju som vi sa här förut också, när vi var ute, och vi har faktiskt tränat i morse.
Mm.
Ja, det är ju tradition.
Ja, precis.
Att du kanske har med dig i din presentation också, men som du hade kommit på nu på senare år.
Mm.
Eller senare tid. För, vad var det, typ 10 år sedan?
Ja.
Så fick du en halkmatta av mig och en god vän.
Ja, precis. Du och en god vän till oss, Robin, hånade mig alltid ganska mycket för att jag ramlade ju väldigt mycket mer än genomsnittet i badkaret, ja, när jag skulle duscha.
Så fort man pratade med Christian så hade han ramlat i badkaret.
Och det hade vi ganska roligt åt. Så att, i present någon gång så fick jag en sån här halkmatta som man har till barn, som jag kunde ha i badkaret, mm, för att inte halka. Men det är samma där. Jag kan inte säga att det har med min MS att göra, men ser man tillbaka på saker och ting så är det nog, finns det nog mycket som man kan sätta samman med sjukdomen.
Ja, för där och då hade du ingen diagnos.
Nej.
Utan då var du helt ovetande om att du,
precis,
eventuellt hade ett, ja, problem.
Men som sagt, de avfärdade mitt karpaltunnelsyndrom, och då går man ju vidare med, aha, vad kan det då vara liksom? Så jag fortsatte ju med väldigt mycket fler tester hos neurologen då. Och det är ju en väldigt lång historia vilka tester man gör, men till slut så börjar man väl misstänka att det var MS som jag hade då, och då får man väl göra mer MS-specifika tester som också är lite nördigt att gå in på, men mycket magnetkameraröntgen och så vidare. Men när man i princip har en 100% diagnos, och det sista man får göra då är någonting som heter ryggmärgsprov, som säkert många har hört talas om, lumpalpunktion, där man går in och tar en del vätska från ryggraden för att titta, finns det infektion i vätskan som finns i ryggraden? Eftersom just MS sätter sig på det centrala nervsystemet, hjärna och ryggmärg. Så då kan man se det i den vätskan där då. Och det är ju en trevlig undersökning när man går in med nål emellan ryggkotorna och suger ut lite vätska.
För rysningar börjar jag höra det. Mm.
Och det var väl, jag hade fått lite information om det där innan, att är man 20-25 år, om man är kille, lång, smal, så finns det risk att man kan få lite ont i huvudet efter en sån här undersökning.
Ja.
Så det hade jag väl fått information om. Men jag gjorde den undersökningen, det gick bra. Dagen efter, eller 2 dagar efter, så vet jag att jag hade ett möte i Stockholm. Skulle åka till Stockholm på morgon för att ha möte. Så jag gjorde det. Mötet gick bra. På väg hem i bilen, kanske 30 minuter in i resan, så är det som att någon slår mig med en hammare i huvudet. Alltså det är den sjukaste smärtan jag någonsin har känt. Liksom. Och förstod ingenting tills jag kom på det här som de hade sagt. Liksom. Och det är ju den värsta resan jag gjort i mitt liv. Det är ju att köra hem från Stockholm då. Liksom.
Mm.
Så det var ju bara hem och bli sängliggande. Försöka få kontakt med läkaren då igen för att förklara vilken sjuk smärta jag hade. Liksom. Så det var väl någon läkare som ringde upp mig där och gav mig den bästa ordinationen jag har fått i mitt liv. Och det är drick mycket kaffe.
jag tänkte på det här. Du stod att du körde hem från Stockholm.
Mm.
Du passerade inte Arboga, sen stod hon tyskan där med en hammare.
Men det kanske var där någonstans.
Jag tror hon håller till där i krokarna.
Ja, precis, ja, men det är ju sant. Nej, men så att jag fick ordinationen drick mycket kaffe av läkaren. Och jag tänkte, vad fasen snackar du om nu liksom? Men då är det ju för att just kaffe och koffein är vätskedrivande. Och det som egentligen händer är att när man gör en sån här lumbalpunktion och suger ut en del vätska ur ryggraden är att du får en konstant vätskebrist i kroppen som du inte kan fylla på genom att dricka.
Aha.
Så att du har egentligen alltid för lite vätska i ditt huvud. Som man känner någon gång man tränar för hårt och inte druckit. Man får ju en galen huvudvärk, men i det här fallet kan du inte göra något åt det. Förrän kroppen har producerat ny ryggmärgsvätska.
Okay.
Så sängliggande och dricka mycket kaffe för att få kroppen att skicka runt allt snabbt.
Det var så alltså.
Ja, så det tog väl, nu kommer jag inte ihåg hur många dagar det tog så där med extrem huvudvärk. Men jag, precis som tidigare, jag körde ju på som tidigare. Jag vet att någon gång på kontoret så satt jag ju med, jag låg med huvudet på skrivbordet bara för att försöka få ner det.
Ja.
och plana ut min vätska.
Det där var konstant då, ja, dygnet runt.
Tiden, precis.
Tänker man så här, ah, skönt att få sova lite. Mm. Eller vänta, jag drar i mig 28 koppar kaffe.
Exakt.
Det blir lite svårt.
Så det var väl egentligen den sista undersökningen man, eller som jag gjorde, eller som man gör innan man för att då fastställa 100% att du har MS. Så då fick jag då sen ett brev från läkaren efter den här undersökningen. Och då hade väl både jag och min fru fattat att det är det. Eftersom jag får ett brev där de kallar mig. För läkare ringer ju aldrig och säger ett besked. Utan de ska alltid göra öga mot öga.
Och du har säkert gjort en hel del research själv också.
Precis,
för att liksom komma in på det spåret.
Ja. Så vi åkte väl in då för att få det slutgiltiga beskedet. Och jag hade med både Emily och Ellie, dottern då. För vi tänkte ju handla efteråt. Eller shoppa eller något efteråt. Men när jag väl kom in där så var det så att hon förklarade i alla fall att jag hade det och det var ingen chock för mig heller för jag visste det redan innan så att jag hade listat ut det. Men då helt plötsligt så skulle man göra allt på en gång och just i den här fasen så var jag extremt dålig. Jag var väldigt, väldigt dålig form. Som jag sa tidigare, jag orkade ingenting men nu hade det gått ännu fler månader då.
Vart är vi nu då ungefär?
Nu är vi 2017. Midsommar 2017.
Ja.
Och de valde att lägga in mig direkt på 3 dygns behandling med en ganska stark kortisonkur som man sätter in när man har ett MS-skov för att försöka vända det skovet genom att chocka kroppen med en hög dos kortison då.
Så du hade ett skov då när du kom in där.
Exakt.
För att få beskedet?
Precis. Min tur i oturen, MS är en ganska komplicerad sjukdom, men som jag hade så hade jag ett ganska långt skov som förmodligen började då den dagen vi fick vår dotter och satt i över ett år.
Okay.
Och det var väl det som gjorde att jag prickade in alla tester på MSN första gången jag gjorde dem.
Ja.
Så då valde man i alla fall att ge mig en ganska kraftig behandling där direkt och för att försöka chocka kroppen och vända det här. För det som egentligen händer i kroppen när du har MS är att det är en autoimmun sjukdom, det vill säga att kroppens eget immunförsvar vänder sig emot dina friska celler och börjar angripa dem.
Ja, just
det. De tror att du är sjuk så då försöker de att bearbeta sjukdomen och då helt plötsligt så skapar man något jobbigt.
Kroppen kommer i form av obalans och jobba mot dig själv.
Liksom. Ja, precis. Så det är därför man försöker få det här skovet att gå över då. Men i mitt fall så gick det inte utan det fortsatte en tid till och jag kommer inte riktigt ihåg när det gick över.
Nej.
På riktigt så, men tids nog så släppte ju den här elstöten i nacken som jag nu vet i efterhand heter Lermittes syndrom som är också en jättetypisk grej för MS.
Mm.
Har man en inflammation i centrala nervsystemet så får man en sån elstöt liksom.
Okay.
Som jag har fått förklarat för mig.
Så det gick ett år ungefär då, ish,
ja.
Från din första liksom verkligen känsla att det här inte är rätt till att du fick domen eller diagnosen då.
Exakt, sen gick det ju inte egentligen ett år från det att jag sökte utan jag sökte ju kanske första gången i februari och fick diagnosen i juni.
Okej. Just det.
Så att det var väl relativt fort ändå. Jag vet ju många som det har tagit 4-6 år att få en diagnos.
Ja.
Just för att man har de här skoven och går ett skov över då är det ju svårt att hitta spår.
Då kan det vara 100% i stort sett igen.
Ja, beroende på vart skovet sätter dig så får du ju bestående men.
Ja.
Och om man inte kan sätta in behandling i tid så får du ju fler och fler bestående men och du blir sämre och sämre i skick liksom.
Så det handlar till stor del om att försöka att medicinera bort skoven?
Ja, bromsa dem. Det går ju idag inte att bota MS, utan det där man gör är att man försöker bromsa sjukdomen och skjuta upp nästa skov så att säga, så långt du kan.
Och så för din del så är ju träning där hjälp till.
Ja, precis. Så jag bestämde mig väl det ganska fort, för att jag ska inte deppa ihop för det här. Som jag har sagt tidigare, jag försöker alltid bara köra på. Jag körde nog på precis som tidigare skulle jag säga. I förhållande till hur jag mådde då såklart. Eftersom jag var ganska risig då. När jag var som sämst så orkade jag inte ens gå till affären med barnvagnen. Liksom. Det gick inte. Nej. Och från då har jag varit väldigt aktiv. Både mountainbike och cykling och allt. Så det var ju tufft liksom. Men jag fick i tipset där om någon att byta sport. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var som sa det. Men från något man inte har hållit på med till något helt nytt. För då har du inga referenser att gå mot.
Från något du har hållit på med
till. Ja, precis. Så att byta från cykel till en annan sport. Då, liksom.
Polisen.
Ja. Nej, men i cykling blir det alltid. Om jag skulle ha fortsatt att cykla så hade det alltid blivit. Men jag vet att jag körde cykelvasan på 3 timmar förut. Nu kör jag den på 3,5. Ja. Gud vad dåligt. Liksom.
Ja, du får en referens på ett annat sätt.
Precis. Sen hade jag ju också väldigt svårt att fortsätta cykla. Eftersom jag hade så mycket problem med mina händer som jag hade eller har. Så det var ganska naturligt för mig att ställa cykeln i garaget och börja hitta någonting annat, och då var ju löpningen där som var väldigt enkelt för mig att kliva på, för det var ju väldigt lätt, man kan springa direkt från dörren, och i början då pratade vi ju inte springa en mil, utan det var ju ta sig till postlådan, ja, liksom, precis. I princip. Och sen har man ju kämpat på längre och längre liksom, och på den vägen är, och jag tycker väl att som sagt träning har hjälpt mig att må så bra som jag mår. Och om det är bara är något jag hittar på eller inte, det kan jag inte säga, men jag tycker att det funkar och därför kommer jag fortsätta med det.
Ja, och så länge du själv känner en positiv effekt,
ja,
även om det är placebo eller om du inbillar, precis, dig, eller jag menar, så är det ju fortfarande positivt, ja, i alla bemärkelser.
Vi pratade lite om det i morse när vi var ute och sprang, att jag är ju samtidigt lite rädd för att säga just de här orden som jag säger, att träning har hjälpt mig i MS, för jag vet ju att jag kommer ju att trampa på någons tår när jag säger det. För precis, samtidigt som jag säger det har jag full förståelse för att det finns ju många med MS som inte kan gå överhuvudtaget, som inte ens tar sig upp ur sängen själv utan hjälpmedel. Och det har jag ju också fått ta emot en del kritik om nu efter min satsning som jag försöker göra nu och har lagt ut på sociala medier. Jag har ju redan blivit påhoppad av en del personer med MS då, som tycker att det jag säger är helt fel. Att jag klankar ner på dem, jag tycker att de är värdelösa för att de inte kan springa ett maraton och allt, men det är inte det som är min, det är inte det jag vill, utan
Nej. Och deras ståndpunkt kanske är lite grann att de tycker eller anser att du förmedlar en bild av att träna så blir det bra.
Precis.
Och så är det verkligen inte för alla. Nej. Såklart.
Och det är lite det jag säger, att också att jag tycker att det funkar för mig, men vad som funkar för någon helt annan, det kan inte jag säga.
Nej, men tyvärr så lever vi i ett samhälle där man inte kan vara alla till lags. Det är helt omöjligt. Ska man vara alla till lags, då måste man sitta och vara jättetyst. Så fort man öppnar munnen så finns det någon som tycker någonting. Så att, tyvärr så lever vi i det samhället och alla har ju rätt att tycka vad de vill.
Ja, precis. Men inte jag. För att jag säger det fel.
Nej, men det gäller ju att kunna sopa av sig det så att säga. Och lita på sin egen bild av det så att säga. Och vara trygg i det.
Ja,
verkligen.
Exakt.
Men jag tänkte på en fråga där. Hur upplevde du egentligen att vården bemötte dig och hjälpte dig fram till att du, för jag vet du förklara, när du väl fick diagnosen, då var det all in, alltså då var det full muff så att säga. Precis. Men fram till diagnosen, fick du ligga på eller?
Det där är en väldigt bra fråga, och som lite som jag var inne på tidigare, med att jag hade tur att mitt skov satt i så länge som det gjorde.
Ja.
Ett skov kan vara väldigt, väldigt kort. Det kan vara ett dygn och det kan vara alltså flera år.
Ja.
Mitt skov satt ju i som sagt mer än ett år. Och jag hade ju tur att det satt i hela tiden. Så att man måste ju alltid göra ett test i taget. Och det är väldigt många test man ska göra. Jag ska inte gå in på alla test man ska göra. Men när man har gjort ett och prickat det, ja, då får du göra nästa och nästa och nästa. Och är det så att ditt skov går över, ja, då kommer du inte att pricka ett test.
Nej, just det.
Men i mitt fall så prickade jag ju alla. Vilket jag skulle då säga att vården var väldigt bra för mig. För att jag prickade ju alla test, så jag behövde ju egentligen inte ligga på.
De hade ett program de följde egentligen.
Precis. Ja. Och när jag väl fick min diagnos, då var det ju 100% direkt. Och det är väl, jag vart väl aldrig riktigt chockad, men jag kan förstå folk som blir det. För att du går från egentligen ingenting till att du blir inlagd på sjukhus, du ska träffa psykolog, du ska träffa arbetsterapeuter, läkare, MS-sköterskor, du ska välja behandlingsmetod. Vilket också är en konstig sak i Sverige och med MS, det är att man som patient väljer din egen behandling. Eftersom MS, det finns ingen botemedel på den, och då får du också själv välja vilken typ av broms du ska ha. Läkarna kan ju absolut säga för- och nackdelar med alla, men det är du som person som väljer vilket du ska gå på.
Okej.
Och jag valde ju då att börja med något som heter Tysabri, som var en injektion som man fick på sjukhus via dropp var fjärde vecka, tror jag. Då var man ju egentligen fine för 4 veckor då.
Ja.
Annars så finns det ju tabletter eller sprutor du ska ta dagligen eller varannan dag och sådana saker. Men jag tyckte att det kändes ganska nice att få det och vara klar i 4 veckor då liksom. Plus att den hade en liten uppiggande effekt varje gång man fick den. Och eftersom jag var så sliten och trött som jag var, så valde vi att gå på den.
Fan, nu måste ju känna jag direkt här. Det där är något man ska skjuta i.
Precis.
Nej, ja, man ska inte skämta.
Nej, men alltså, jag har ju aldrig märkt. Jag vet att det finns folk som märker biverkningar av sina mediciner, men jag kan inte säga att jag har gjort det.
Nej, nej.
Så att jag har bara positivt att säga om både den och den medicinen efter som jag fick, och den, även den jag får nu. Så jag kan väl hoppa in på dem med. Men efter en tid så bytte jag från Tysabri till Mabtera, som också är en injektion man får på sjukhus genom dropp. Men bara var sjätte månad. Du får alltså en mycket större mängd eller dos under lite längre tid. Så att det ska vara, du är fine för ett halvår då, så att säga. Och det är väl egentligen den jag går på nu. De har bytt namn på den till Truxima, tror jag. Så heter den nu, och det är det jag kör. Och jag tycker att det funkar bra.
Hur är biverkningarna där då?
Nej, men det är samma där. Jag märker inga biverkningar av medicinen, skulle jag säga.
Så när du kommer ut från droppbehandlingen?
Ja, 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 just vid tillfället så då blir jag lite dålig. Som jag, nu ska jag inte säga att det är så som jag säger exakt, men jag tror att Mabtera är någon form av cancermedicin från början, okay, för leukemi. Men man har också kommit på eller hittat att den har positiva fördelar för att bromsa MS också. Så att det är ju någon form av cellgift. Så det är klart att man inte mår 100% toppen första 2-3 dagar efter att man har fått injektionen. Då.
Den är tuff mot kroppen, du blir sliten liksom. Och,
precis. Ja. Men det kan jag leva med om jag vet att det hjälper mig i det långa loppet, så att säga.
Verkligen, verkligen. Och sen känner du då under det här halvåret då, som det är, att det blir successivt, att du förlorar hjälpen av medicinen, eller kan du känna att det håller sig på samma nivå ungefär?
Jag tycker nog att jag märker när det börjar närma sig de här 6 månaderna, efter kanske 5 månader, att jag börjar känna mig mer sliten och så varje gång.
Det gör det, ja.
Sen kan jag inte säga, det kan mycket väl vara en placebo där med, för att jag vet att jag ska få en ny behandling inom kort eller något och så, men absolut, det är väl det jag kan tycka, att jag känner mig lite mer trött än i normala fall.
Den här behandlingen med den här medicinen har du kört nu i
2 år kanske.
2 år?
Jag kommer faktiskt inte ihåg när jag
så bytte. Det är runt 4 injektioner då du har fått.
Nej, det kanske är mer, kanske 3 år jag har kört den här.
Och den har funkat så pass.
Ja. Man följer ju också inför varje behandling, som man säger, så följer man ju sjukdomen både genom blodprover och magnetröntgen.
Ja.
Så jag lämnar ju prover 2 gånger om året och röntgar mig 2 gånger om året då. Så då kör man ju en scan av kroppen för att just se om du har fått fler skador på hjärna eller ryggmärg av sjukdomen. Om du har en aktiv MS, så att säga, eller om den är i schack.
Och får du då med den här medicinen, är du i stort sett utan skov då, eller får du mikroskov i alla fall som du känner av?
Meningen är ju att man ska inte få skov,
ja,
eftersom du försöker bromsa och skjuta upp det. Det finns ingenting som säger att du aldrig kommer få ett skov för att du bromsar den, utan det kan vara att du får ett imorgon eller om 10 år. Det vet man ju inte.
Men när skulle du säga att du hade ett senast?
Det är också en bra fråga. Jag har ju haft en del så här konstiga saker som jag tycker har stött på, men när man tar upp dem med läkare och så nej, vi kan nog inte tillskriva det MS. Så att det är lite så här, det är svårt. Jag skulle säga att det sista riktiga skovet jag hade, det var det jag faktiskt hade då när jag fick diagnosen, som jag hade ett riktigt, riktigt skov.
Den tunga, liksom. Så att säga.
Sen absolut så har det kommit vissa saker, och det man kan få, som jag sa tidigare, att jag tappar känseln i magen och sådana saker, det har ju kommit tillbaka. Jag har ju återigen känsel i magen, jag har inga problem med nacken och sånt idag. Händerna har jag bestående problem eller men med, för att det vet jag att jag har fått skador på hjärnan för de nerverna som styr mina händer.
Yeah.
Men just magen och nacken och sånt, där kan man få något som kallas pseudoskov. Om man till exempel tränar för hårt eller om man är utomlands och man blir för varm, så fokuserar kroppens fokus är alltid att svettas. Det finns ingenting annat som är prio för kroppen än att svettas.
Om du är för varm.
Precis. Ja. Det är alltid det kroppen måste göra för att transportera bort värmen. Liksom, för annars slutar ju allt fungera. När det blir så, då stänger liksom andra funktioner av sig. Kroppen fokuserar på att svettas. Då kan man få tillbaka de här skoverna tillfälligt.
Okay.
För att det finns någon form av liten skada på nerverna som då känns helt plötsligt igen.
Som märks av, ja. Precis. Om det blir för varm.
Ja.
För det vet jag du har sagt när vi har tränat på sommaren. Ja. Och där var det väldigt varmt och vi har sprungit och så har du sagt att ja, det är tufft i värmen. Ja. Liksom. Ja.
Ja, men det är många. Jag skulle inte säga att jag är jätteproblem med värmen, men jag vet många andra med MS som har jätteproblem med värme. Som får gå med kylväst och sådana saker. Okay. Just för att de är väldigt värmekänsliga. Men man kan väl egentligen säga att jag skulle nästan säga att jag lever som alla andra friska människor idag. Bortsett från kanske någon extra vila då och då.
Mm, ja.
Men mina problem sitter ju, 97% sitter i mina händer skulle jag säga.
Ja, ja.
Och det är klart att man måste använda händerna, men jag är glad att det sitter i händerna och inte fötterna.
För absolut.
Att det finns alltid de som har det värre så att säga.
Och det är ju synen utifrån sett också, är ju att det märks inte på dig.
Nej, jag säga. Men det är ju också en sån sjukdom som den syns ju inte riktigt utanpå.
Den kan ju
så länge man inte har problem att gå. Så att säga.
Ja, men precis. Och jag vet ju många bekanta som brukar fråga, de vet att vi umgås mycket och sådär och hur det är med din sjukdom och sådär. Och mitt svar är ju alltid att jag tror det är rätt så bra.
Ja.
Ja, och det är väl kanske egentligen en sanning med modifikation, men du har ju ändå, du kan ändå leva ett normalt liv liksom.
Ja, men jag skulle ju säga att det är bra. Det är som jag säger, jag tror att träningen hjälper mig. Och så länge jag tror det så kommer jag köra vidare på
ja,
det.
Ja, men precis. Ja, men det är väl jättebra sammanfattning helt enkelt, ja, skulle jag säga.
Jag tror inte vi behöver gå mycket djupare än så. Det är väl samma där. Är det så att lyssnarna vill veta mer om MS så kan vi självklart köra något mer tungt avsnitt om det och kanske även plocka in andra personer med MS och föra en diskussion med dem. Jag vet att det finns ju andra idrottare som har MS och är väldigt framgångsrika även med det. Så
precis.
Det finns inget som säger att bara för att man har MS så är man rullstolsburen.
Nej, det är väl ett jättespännande avsnitt framåt att kanske få hit en MS-gäst. Mm. Eller en person som har MS. Som
ja, precis.
Så kan ni bolla era erfarenheter och upplevelser. Det skulle vara superspännande att höra verkligen. För som för mig som helt ovetande så blir man ju ganska nollad så att säga.
Mm.
Det är ju, man...
Jo, men det är lite det jag menar. Det här är ju en sjukdom som inte riktigt, som framförallt på mig inte syns utåt.
Nej.
Jag vet ju som nu när jag la ut mitt inlägg nu förra veckan då angående den här satsningen som jag gör med att springa in pengar till MS-fonden i år och köra New York Marathon, så var det ju väldigt många kollegor till mig som jag jobbar med nästan till dagligen som, oj, jag hade ingen aning.
Nej, precis.
Och jag har ändå haft det här i 5 år. Liksom. Och det är inte så att jag går och talar om för alla att jag har MS.
Nej, men... du skriver inte i pannan. Liksom. Nej. Så att, och du vill kanske, det är väl kanske positivt att det är så, skulle jag säga.
Jo, men det är väl lite det jag vill. Jag vill inte att sjukdomen ska ta över mitt liv. Jag vill ju ändå styra över mitt liv och sen får sjukdomen vara någonting i bakkant. Liksom,
ja, men precis.
Som jag alltid kommer ha där. Men...
Exakt, lära sig leva med.
Ja.
Exakt. Du vet, du, min fru, hon skickar här från undervåningen att det finns poddbullar utanför dörren.
Oj, det går bra.
Hon försöker kanske bygga något pluskonto här för att få med. Men jag hämtar dem,
ja.
Så pausar du lite, så kör vi frågor sen.
Grymt.
Då har vi fått lite energi på fyllning.
Grymt goda bullar.
Ja, de var fina.
Bra, Patricia. Mer sånt.
Vi har 3 avslutande frågor här då som,
mm.
som jag har knåpat ihop till dig. Som kan vara lite vad som här nu då. Och tänkte jag kolla med dig den första frågan här. Vad är den största aha-upplevelsen eller erfarenheten du har märkt av eller lärt dig sedan du började träna mer frekvent för några år sedan? Jag tänker att man kanske ser på en idrott utifrån och tänker att det vill bara göra si och så och sen kommer den, aha.
Oj, väldigt bra fråga. Jag skulle säga att den största aha-upplevelsen för mig, det var när jag faktiskt förstod att man måste ha variation i sina träningspass. För mig var det ju, jag vet inte vad jag ska säga, löpningen är väl kanske första gången som jag faktiskt har lagt mer tid på det. Cykling, det gjorde jag mest för att jag tyckte att det var roligt.
Ja,
liksom.
Ja.
Men i löpningen så började jag väl verkligen märka att jag körde ju alltid de här standard ja men inte vet jag, 4:30 tempo på alla pass liksom hela tiden.
Exakt.
Och till slut så märkte jag att alltså det blir bara sämre och sämre hur mer jag tränar liksom. Det spelar ingen roll vad jag gör, så blir jag sämre och sämre form. Och det blir jobbigare och jobbigare fast jag håller samma fart och jag tränar mer och mer liksom.
Ja, exakt.
Så det är nog den största aha-upplevelsen för mig. Det är att hur mycket de här lugna passerna ger mot intervaller och allt det, att man måste ha en variation. Ja. Det förstod inte jag innan.
Nej, och det där är ju faktiskt väldigt intressant. Mm. Det där är ju många som inte reflekterar över. Man tänker att men om jag springer 5 mil i veckan och jag springer alltid på samma fart, då måste jag bli bättre där. För
ja, i början blir det absolut det.
Ja, du når ju en viss nivå.
Exakt.
Och tänker man, efter så säger det sig lite grann skärft, kroppen är ju extremt duktig på att anpassa sig. Mm. Den blir ju så bra den behöver för att klara att springa de här milen då, i den här farten. Så att det är ju en lärdom som man lär sig ganska snabbt när man idrottar på högre nivå, är att du måste ta det väldigt lugnt när du tar det lugnt och springa väldigt fort när du springer fort. Så det kan jag förstå att det var ett uppvaknande så att säga.
Ja, nej, det hade jag absolut ingen aning om.
Nej,
verkligen
nej.
Inte. Jag tänker alltid att tränar man så tränar man och kroppen blir glad av det. Men
jag förstår, jag har ju lite samma problem. Man tar det man hinner tidsmässigt och då blir det kanske lite gubbgnetapass. Mm. Och de där är lite farliga för de är halvjobbiga och på sikt så bryter de nästan ner kroppen mer. Så att det gäller att våga hålla igen faktiskt.
Ja.
Ja, men bra svar. Då tar vi fråga 2 här då. Då vill jag att du nämner 3 förebilder som du har eller har haft och motivera gärna varför. En inom träning, en inom privat familjeliv och en inom arbetsliv. Det är en ganska tung fråga.
Oj. Jag skulle ändå säga förebild i privatlivet är utan tvekan min pappa.
Mm.
Det är ganska enkelt svar kan jag säga.
Ja, nej, men det är super.
Men inom träning...
Din farsa var ju en guldklimp alltså. Han kunde ju prata med vem som helst, hur som helst och föra sig i alla situationer.
Precis. Ja, nej, men det är väl lite det jag har fått allt från, men det har aldrig suttit fast liksom.
Nej.
Man hjälper alltid till liksom.
Exakt.
Men träning, arbetsliv skulle jag, den är kanske lättare. Jag är ju tekniknörd och alltid varit, och är man tekniknörd så ser man självklart upp till alla de här Steve Jobs, Bill Gates, alla de liksom, och det de har byggt upp. Så att jag skulle säga någon av dem. Ja. Jeff Bezos på Amazon och alla dem.
Exakt.
Men träningsmässigt, ja. Jag vet inte. Jag tycker ju att alla de här som kör, det är ingen specifik person, men folk som kör Ironman, jag har alltid sagt att jag vill göra en Ironman någon gång liksom. Jag hatar ju dock att bada och simma, så att jag är inte direkt bäst förutsättningar för det. Men
nej, när man får paddla på Ironman.
Ja, exakt. Så jag tänker egentligen att alla människor som genomför en Ironman är en förebild för mig.
Ja. Och många där har gjort en resa.
Verkligen.
Ja, verkligen. Så det är ju verkligen slutdestinationen.
Det är väl någon form av framtidsmål jag har, men nu pratar vi väldigt, väldigt långt fram. Det är att någon gång kanske göra en Ironman liksom.
Ja. Du tar Hawaii då.
Ja, självklart.
Sen har vi fått in en lyssnarfråga.
Oj.
Ja, via ett meddelande här då. Som, jag vet inte om det kan ha varit personalen på plats eller något, hur de har fått reda på det här. Men frågan lyder så här då. Hur var det egentligen när du skulle handla lösgodis på Pressbyrån inför en mountainbike-tävling för en herras massa år sedan? Jag vet inte vem som har skickat in den här. Den kom in anonymt.
Bra fråga där, bra fråga där. Ja. Jag kommer ihåg det mycket väl. Det är på den tiden som jag var 100%ig langare till dig. Jag var med på alla cykeltävlingar, men jag cyklar inte. Jag langar bara.
Langar flaskor och som
precis,
vi sa tidigare.
Ja. Och inför tävling och sånt så finns det ju något som man kallar laddgodis.
Precis, och där kan jag bara flika in att Christian, du tävlar ju inte.
Nej.
Utan du var ju som sagt hjälpredare.
Ja.
Och deltagare så käkar man ju laddgodis. För
precis.
Att man ville bygga upp en liten buffert med energi liksom.
Lite kolhydrater,
men
lite socker.
Men det skadar ju inte Christian från att käka samma mängd.
Ja, samma mängd. Det var ju, ni köpte ju lite grann och sen var vi ju på någon... Och som sagt Pressbyrån eller vad det var. Jag kommer inte riktigt ihåg vart det var. Någonstans neråt i Sverige i alla fall.
Ja, det var långt ner, kommer jag ihåg.
Jag hade väl nått upp i 950 gram-ish.
Som jag kommer ihåg det så var det så här att du hade ju fyllt din hink.
Ja, exakt.
Det tar ju alltid hinken.
Ja.
Och sen, den var ju råga. Det rann ju över på vägen till kassan. Och sen ställer fram den där och kassörskan säger så här. Du ska inte köpa lite mer? Jo, det är klart jag ska. Stövlar tillbaka till lösgodishyllan. Och då visade det sig att du var ju extremt nära att komma upp i nästa.
Ja, men det var ju liksom så här, nu nivå. Vet jag inte om det var 900 gram eller om det kan till och med vara 1,9 kilo jag hade i min hink där. Men det var ju så här, att kom man upp över 1 kilo eller 2 kilo, ja, då vart man väl, inte vet jag, guldpartner. Ja,
exakt.
Och som sagt, jag är ju alltid väldigt svag för mer försäljning där, så att det, var, man följer dit.
Hon behövde inte jobba så hårt för
nej.
Det. Nej, det var, det är ett kul minne.
Ja,
kul det... fråga från
ja, verkligen.
Lyssnaren.
Exakt. Ja.
Det var väl egentligen de tre jag hade. Det var
yes.
inte mer avancerat än så.
Nej.
Är det något du vill tillägga avslutningsvis?
Nej, jag tror inte det. Det är ju, återigen, om folk och lyssnare undrar över saker och ting så skicka in frågor.
Verkligen, det tar vi gladhjärtat emot. Vi närmar oss en timme här igen då på det här avsnittet, så att vi får försöka runda av och ta gärna del av bilder och så vidare som vi kommer posta då på Inget Vila Hem Instagrammen. Så
absolut.
Sök på Inget Vila Hem så, och följ där och följ naturligtvis podden också om ni tycker det här låter intressant. Så ni är med när det kommer nya avsnitt.
Yes. Grymt.
Super.
Tack för idag.
Då stänger vi ner.
Yes. Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.